September var en svart månad för Sverige. 12 människor dödades i den våldsvåg som nu sveper över ett svargat och skakat Sverige, och oktober månad har inletts med nya mordförsök. Gängvåldet sprider skräck i hela svenska samhället. Regeringen försöker nu få kontroll över våldet genom att bland annat ta armén till hjälp i kriget mot gängkriget. Men riskerar soldater på gator att sprida ännu mer rädsla bland folk, eller har det gått så långt att det här är det enda som längre hjälper? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Patrik Oksanen, säkerhetspolitisk kännare och kommentator. Välkommen.
Tack så mycket.
Hör du, vanligtvis när vi diskuterar med dig här i podden så gäller det frågor kring hotet från Ryssland. Men idag diskuterar vi ett helt annat hot, nämligen det växande hot som gängkriget utgör i Sverige. Om man följer med den svenska samhällsdebatten och nyhetsrapporteringen så kan man lätt få en bild av att gängen utgör ett större hot mot Sverige än Ryssland. Är det så?
Nej, så är det inte. Men jag förstår att man kan få den bilden, och jag tror att många människor som då har drabbats av det här i sin närhet kan känna så. Men för att sortera upp hotbilderna så är ju Ryssland en stat, och den enda stat som bedriver krigsplanering mot Sverige, och den enda som då utgör ytterst, om vi ska dra det i sin förlängning, ett existentiellt hot för den svenska staten. Gängkriminaliteten och våldet dock är ju någonting som människor ser här och nu och drabbas av. Och då är det ju lätt att få den känslan. Att det är allvarligt, absolut, men det är inte ett större hot för hela svenska samhället.
Mm. Och just det som du säger, därför att det är ett hot som är väldigt närvarande här och nu, så sätter det förstås också politikens fokus kanske mer nu i Sverige på den här gängkriminaliteten, fast Ryssland finns där fortfarande som en stor säkerhetspolitisk fråga. Det dödliga gängvåldet, menar, har redan i flera år varit ett växande problem i Sverige, och Sverige sticker ut som ett skräckexempel i internationell jämförelse. Inget annat land i Europa kämpar med så här upptrappat gängkrig, och bland länder som inte är i krig är det bara Mexiko som kämpar med lika mycket bombdåd. Jag menar, är läget i Sverige så illa att man kan börja tala om ett nationellt säkerhetshot, eller är detta i, tycker du?
Nej, men det är klart att man kan beskriva det här som ett nationellt säkerhetshot eller ett systemhot mot Sverige. Och då ska vi ju se det i större perspektiv, att nu är ju fokus väldigt mycket på sprängningar, skjutningar. Men hela den kriminella sektorn, så att säga, utgör ju själva hotet. Så att på det sättet skulle jag säga att vi absolut har en systemhotande brottslighet som underminerar förtroendet för staten, för rättssamhället, och samhällets funktionalitet börjar då bli utsatt. Och det är mycket allvarligt.
Mm. Det här så kallade just systemhot, det har ju nu eskalerat. Polisen talar själva med terrorliknande våldshot. Börjar det som nu sker i Sverige med allt fler dödsskjutningar om dagen, allt fler oskyldiga offer, återkommande krismöten, börjar det liksom likna ett undantagstillstånd?
Jag vet inte riktigt vad du lägger i begreppet undantagstillstånd, om du tänker att man skulle införa ett undantagstillstånd för att hantera situationen. Och då ska vi komma ihåg att det kan du inte göra i Sverige.
Just.
Sverige har inte en sån lagstiftning för att hantera extraordinära händelser som inte är kopplat till hot från främmande makt. Alltså att det är först när regeringen förklarar en höjd beredskap i landet då med anledning av krig eller krigsfara som den typen av lagstiftning kan börja användas. Och Sverige sticker ut i det här avseendet internationellt, där många andra länder har den typen av lagstiftning. Och det märkte vi ju inte minst till exempel under pandemin då, när Finland gjorde avspärrningarna runt Nyland. Det skulle aldrig kunna ske i Sverige, för den lagstiftningen finns inte. Så där finns det en lagstiftningsskillnad.
Det som ändå kanske just förstärker den här känslan av att även om Sverige inte så där juridiskt sett befinner sig i ett undantagstillstånd, så kanske mentalt i något av ett undantagstillstånd, för statsminister Ulf Kristersson, han höll nyligen ett sällsynt tal till nationen. Det här händer inte ofta i Sverige. Vad säger du om det här talet och hans budskap?
Ja, i det talet så har han ju fått väldigt mycket kritik för att det inte var ett tal till nationen, utan mer ett politiskt tal, ett partiledartal. Och den kritiken har han inte bara fått från oppositionen utan också från företrädare som normalt sett då utgör en del av Kristerssons regeringsunderlag. Att han lyckades inte vara samlande i den här situationen utan mer bedrev partipolitik och att det var mer ett politiskt tal. Så på det sättet så var det inte lyckat att använda den formen för det budskapet. Det ska vara reserverat för så att säga riktiga tal till nationen. Den kritiken har han fått och den kritiken har han fått både från höger och vänster.
Det vill säga att han talar mer som Moderaternas partiledare än som hela Sveriges statsminister.
Ja, och om man jämför då ett tal till nationen så tänk Jens Stoltenberg efter Utöja. Det var väldigt lite av det och lite för mycket av en regeringsdeklaration eller ett tal i valrörelse.
Mm. Trycket på regeringen är ju stort nu på att man verkligen ska göra någonting och inte bara snacka, och folk är trötta på sån här liksom politisk tjafs kring att beskylla tidigare regeringar för naivitet och det ena och det andra, utan problemet finns här och nu, ta tag i det på något sätt. Och regeringen tänker nu ta till alla medel för att komma åt de här kriminella gängen, för det behövs en bred nationell mobilisering på flera fronter. Så nu får polisen börja avlyssna personer fast det inte är brottsmisstänkta. Man ska också införa visitationszoner och börja använda anonyma vittnen. Och dessutom ska regeringen börja ta försvarsmakten, alltså armén, till hjälp för att få kontroll över det eskalerande gängkriget. Hur exceptionellt är det här?
Ja, jag tänkte här på inledningen i podden så målar du ju upp en bild att du föreställer dig svenska soldater på gatorna.
Mm.
Och det är ju inte är som det handlar om.
Inte alls.
Nej, det handlar inte om, utan vad det handlar om och det som är rimligt i första hand, det är ju olika typer av underrättelsehjälp, underrättelseanalys och transporter. Sen finns det en diskussion om att utvidga den lagstiftning som finns när det gäller terrordåd. Det är ju en lag då som trätt i kraft för länge sedan, och det är ju också en lagstiftning som då skulle vara användbart för hybridhot och inte kopplat till kriminalitet. Men då vid terrorbekämpning så får polisen eller säkerhetspolisen begära stöd från Försvarsmakten om stödet då behövs för att förhindra, och då läser jag innantill om lagen här då, eller summeringen då, att stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådana brott. Och om ingripande kräver resurser av särskilt slag som varken polisen eller säkerhetspolisen har tillgång till, och om regeringen har lämnat sitt medgivande. Så att det handlar betydligt mer i dagsläget om tekniska stöden än vad man kanske målar upp för sitt inre, att det ska vara pansarfordon och soldater på gatorna. Det är det inte.
Du ser det inte heller som ett första steg i den riktningen, att man först ber om sån här hjälp, och om inte hjälper så kan man sen gå ett steg vidare?
Nej, det ser jag inte som en utveckling, för att sätta in militär för polisiära uppgifter av det bevakningsslag som många målar upp är direkt olämpligt. Dessutom så har vi en liten försvarsmakt som har väldigt många uppgifter att lösa, inklusive att tillväxa. Så att jag ser inte det hända. Däremot så har ju den här regeringen och den förra regeringen och regeringen innan dess bundit ena armen bakom ryggen. För vi hade en beredskapspolis i Sverige tidigare som man då kunde mobilisera och sätta in vid särskilda händelser. Men i den eviga fredens tidevarv så tänkte man att man inte behövde det här och la ner det. Nu i den situation vi står i så ser man ju att den hade ju varit väldigt användbar. Särskilt då för att avlasta polisen från andra händelser som kräver mycket personal. Ta till exempel statsbesök eller stora arrangemang, fotbollsmatcher som kräver polisinsatser och andra särskilda händelser, så att polisen kan koncentrera sina resurser till att lösa den här situationen.
Ja, men kan du nu förtydliga lite på den punkten, att krävs det liksom då någon slags lagförändringar eller att man stiftar speciallagar eller någon sån här för att armén ska då få hjälpa till polisen i fredstid? Är det sen då med teknisk hjälp och logistisk hjälp och sånt?
Ja, den lagstiftningen när det gäller så här logistisk hjälp eller liksom så stöd till civil verksamhet och transporter och så där, det finns. Men skulle du gå ytterligare utöver det, då behöver du en särskild lagstiftning.
Mm. Nu, det är ju på något sätt ändå tidigare anses liksom farligt att blanda ihop militärens och polisens roll. Jag menar, vad händer med polisens våldsmonopol om, okej, du säger, visst det kommer inte se soldater på gatorna, men ändå om militären blir allt mer involverad i det här kriget mot gängkriget?
Ja, alltså jag ser ju inte det våldsmonopolsproblemet med Försvarsmakten i det här läget, eftersom det handlar om tekniskt logistiskt stöd, analysstöd, det kan vara IT-forensiskt stöd, det kan vara transportstöd och så. Och även om det skulle bli en utvidgad lagstiftning så att det inte bara terrorbrott som gör då att polisen eller säkerhetspolisen kan begära stöd från Försvarsmakten mer handgripligt, så är det ändå under deras ledning. Men om det skulle bli ett sånt scenario som jag tror att många målar upp den bild när man pratar om att Försvarsmakten ska stödja polisen, det vill säga att du skulle ha soldater, värnpliktiga, pansarfordon ute på gatan för att hantera kriminaliteten. För det första är det ju en absurd situation om det skulle bli så, och det vore farligt, olyckligt, och då får du det problemet. Men jag ser inte det scenariot hända, och jag ser inte att vi är i närheten där ännu, utan det är mer att det blir ett signalspråk om att man vill visa musklerna och prata om att man tar de här sakerna på allvar.
Mm. Det som man ju från socialdemokratiskt håll, det vill säga Magdalena Andersson, har fört fram det här att kunna inte Sverige be om hjälp av sina grannländer, det vill säga av finsk, dansk och norsk polis, om de kunde på något sätt ännu bidra med extra hjälp till svensk polis för att få klara av den här situationen bättre. Hur mycket tror du att grannländerna är redo att delta och bidra med?
Ja, det jag ser som i första hand intressant, det är ju om det finns kapacitet över när det gäller liksom kunna öppna upp telefoner, göra analyser, alltså sådana här saker som tar tid, där vårat nationella forensiska center är överbelamrat med arbete. Det ser jag som den lågt hängande frukten. Och sen skulle jag kunna se då att det skulle kunna vara vid större händelser som är liksom planerade, om det skulle vara ett stort internationellt möte eller den typen, att man skulle kunna då få hjälp av polis nära geografiskt då.
Mm, för det finns ju en oro i hela Norden för att det svenska gängkriget ska börja sprida sig över gränserna, så det är ju en angelägenhet också för här i våra grannländer.
Det är en tydlig varningssignal till andra länder att inte låta det här växa ur händerna. Och det är ju tre saker som man behöver koncentrera sig på. Det är ju så att säga, den ena delen, det är vapen och sprängämnen. Den andra delen är drogflödena, och den tredje är följ pengarna och gå efter pengarna. Det är de tre sakerna som man måste koncentrera sig på.
Precis. Gängkriget snurras ju runt med en stor sån här ekonomi, svart ekonomi, som ju inte bara handlar om narkotikahandel, utan som också sprider sig in i alla möjliga delar av det svenska samhället som vården. Så att det är ju som ett gift som verkar sprida sig.
Ja, och vi har ju i Sverige haft ett problem som inte har gynnat oss särskilt väl. Och det är ju då att vi har väldigt självständiga myndigheter. Nu har det blivit bättre i att dela information. Men vi har haft alltså för många hinder mellan olika myndigheter att dela information med varandra. Det har också bidragit till att den här situationen har glidit myndigheterna ur händerna.
Precis. Och så handlar det ju också förstås om vilka resurser till exempel polisen har. Polisen uppskattar att den kriminella ekonomin omsätter mellan 100 och 150 miljarder kronor per år, medan polisens budget för nästa år bara är 40 miljarder kronor. Så det är en utmaning som heter duga.
Ja, har ju funnits ett polisunderskott också i Sverige, att det har varit för få poliser per capita då, jämfört med många andra länder. Så att det är också en del av det hela.
Mm. Sverige beskylls för att ha sovit allt för länge och allt för djupt. Det här sades också med anledning av det yttre hotet från Ryssland, och nu sägs det igen med anledning av det inre hot som gängen utgör, fast man ju nu har vaknat upp till en verklig mardröm. Upplever du när du lyssnar på Sveriges politiska och polisiära ledning att de har en klar idé om hur man en dag ska ta sig ut ur den här djupare våldsspiralen? Eller har gängvåldet blivit det nya normala, en del av den svenska vardagen som är på något sätt här för att stanna?
Det är ju ingenting som är här för att stanna, för det är ingen hållbar situation. Därför måste den åtgärdas. Svårigheten i systemet är ju att agera tillräckligt snabbt, tillräckligt djupt och tillräckligt effektivt. Och där är Sverige långsamt i sina reaktioner och beslutsfattande. Det har vi ju sett gång på gång, lite grann präglat av önsketänkande många gånger. Sen när man får upp farten, då börjar det hända saker. Men det kommer lite för sent.
Nu börjar man lite få upp farten. Hur avgörande tror du till exempel att arméns hjälp kan bli här?
Inte annat än perifert. Mm. Det är inte det som löser det här, utan det är ju en bred koncentration av fokus då från en lång rad olika myndigheter som sitter på olika pusselbitar för att ge sig efter och täppa till vapen, sprängämnesflödet, drogflödet och pengaflödet. Det är där nycklarna sitter, och där sitter ju då Försvarsmakten bara på en liten, liten del.
Patrik Oksanen, tack för de här kommentarerna.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Jonna Nupponen är producent och Anne Heikkilä skötte tekniken. Logga in på arenan, följ oss där och fortsätt lyssna på oss.